At the conclusion of Elder Bednar's remarks,
efter Elder Bednars tal sjunger församlingen gör ett val, psalm nummer 162, och sen får vi avslutningsbön av Othella Williams. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. David E. Bednar ordinerades och avskildes som medlem i de 12 apostlarnas forum i Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga den 7 oktober 2004. För sin kallelse till de 12 forum verkade Esther Bednar som områdes 70, som regionrepresentant, 2 gånger som stadspresident och som biskop. Esther Bednar föddes den 15 juni 1952 i Oakland, Kalifornien. Han var heltidsmissionär i södra Tyskland och gick sedan på BYU där han tog kandidatexamen och magisterexamen. Han höll också doktorsgrad i organisationsbeteende vid Purdue University. Efter fullgjord utbildning verkade Esther Bednar som lärare i affärsekonomi och entreprenörskap vid Texas Tech University och vid University of Arkansas. Han var rektor vid BYU Idaho från 97 till 2004. Esther Bednar gifte sig med Susan K. Robinson i Salt Lake-templet den 20 mars 1975 och de har 3 söner. Esther Bednar.
Brothers and sisters.
Bröder och systrar, jag älskar er.
And I'm grateful to be with you this evening.
Och jag är tacksam över att vara med er här ikväll. Jag hälsar särskilt välkomna de av er som går sista året i seminariet och de som är med på en KUVU-brassaftning för första gången. När ni nu går vidare med utbildning så vill jag uppmuntra er att ta tillvara alla möjligheter ni får att lära och tillväxa andligen genom att skriva in er och aktivt delta i institutets kurser. Ni kan också delta i framtida KUV-brasaftnar, vilket blir till styrka och välsignelse. Medan jag har sett fram emot och förberett det här tillfället att tala till er ikväll, har jag kommit att bättre förstå de starka känslor som Jakob, Nefis bror, hade. Han sa, idag tänks jag av en större önskan om och oro för era själars välfärd. Det budskap jag vill delge er ikväll har med tiden fallit över min själ som himlens dag. Jag vill med allvar rikta er uppmärksamhet mot ett viktigt ämne med både omedelbara och eviga följder. Jag ber att den heliga anden ska vara med oss och undervisa oss medan vi är här tillsammans. Jag har en längre tid tagit djupt intryck av den enkla och tydliga definitionen av sanningen som framläggs i Mormons bok. Anden säger sanningen och ljuger inte. Därför talar den om tingen som det verkligen är, om tingen som det verkligen kommer att vara. Därför är dessa ting tydligt uppenbarade för oss till våra själars frälsning. I kväll ska vi se på det första stora elementet av sanning som nämns i versen. Tingen som det verkligen är. Vi ska först se på flera kärnelement i vår himmelska faders plan för lycka som lärogrunden för att känna och förstå tingen som det verkligen är. Sen ska vi se på det sätt att angripa oss som används av motståndaren för att vilseleda oss eller minska vår förmåga att urskilja tingen som det verkligen är. Och till sist ska vi tala om det ansvar som vilar på er som det uppväxande släktet. Ni behöver vara lydiga, hedra heliga förbund och urskilja tingen så som det verkligen är i dagens värld som blir allt mer förvirrad och ogudaktig. I familjen är tillkännagivande för världen förkunna första presidentskapet och 12 apostlarnas råd att vi som andliga söner och döttrar antog hans plan enligt vilken hans barn kunde få en fysisk kropp och få jordiska erfarenheter för att utvecklas mot fullkomlighet och slutligen nå vår gudomliga bestämmelse som arvtagare till evigt liv. Bröder och systrar, lägg märke till den stora betydelsen av att få en fysisk kropp i processen att utvecklas mot vår gudomliga bestämmelse. Profeten Joseph Smith undervisade tydligt om våra jordiska kroppars betydelse. Vi kom till denna jord för att få en kropp och framställa den ren inför Gud i celestiala riket. Lyckans stora princip består i att ha en kropp. Djävulen har ingen kropp, och här ligger hans straff. Det behagar honom när han kan få en mänsklig kropp. Och när han drevs ut av frälsaren bad han om att få gå in i svinjorden, vilket visar att han föredrar att ha ett svinskropp framför att inte ha någon alls. Alla väsen som har kroppar har makt över dem som inte har det. Djävulen har ingen annan makt över oss än den vi tillåter honom. Det ögonblick vi gör uppror mot något som kommer från Gud får djävulen makt. Våra fysiska kroppar möjliggör en bredd, ett djup och en intensitet i upplevelser som helt enkelt inte kunde uppnås i förutillvaron. President Boyd K. Packer har sagt: vår ande och vår kropp är kombinerade på ett sådant sätt att vår kropp blir ett redskap för vårt sinne och grunden till vår karaktär. Alltså förstärks våra relationer till andra människor, vår förmåga att känna igen och handla efter sanningen samt vår förmåga att åtlyda Jesu Kristi evangeliums principer och förrättningar genom våra fysiska kroppar. I dödlighetens klassrum så upplever vi ömhet, kärlek, vänlighet, glädje, sorg, besvikelse, smärta och till och med utmaningen att få fysiska begränsningar på ett sätt som förbereder oss för evigheten. Enkelt uttryckt finns det sådant vi behöver lära, upplevelser som vi behöver få, som skrifterna säger, enligt köttet. Apostlar och profeter har ständigt undervisat om våra kroppars betydelse i dödligheten och evigheten. Paulus förkunnade: vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni. Och i vår tidsutdelning uppenbarade Herren att anden och kroppen utgör människans själ. En sanning som verkligen är och alltid kommer att vara sann är att kropp och ande utgör vår verklighet och vår identitet. När kropp och ande är oskiljaktigt förenade kan vi ta emot glädjens fullhet. När de är åtskilda kan vi inte motta glädjens fullhet. Vår himmelska faders plan är avsedd att ge ledning åt hans barn, hjälpa dem att bli lyckliga och föra dem i trygghet tillbaka till honom med uppståndna, upphöjda kroppar. Lucifer arbetar för att göra Guds söner och döttrar förvirrade och olyckliga och hejda deras eviga utveckling. Och lögnernas faders övergripande syfte är att vi alla ska bli olyckliga som han själv är. Och han arbetar på att förhindra de delar av faderns plan som han hatar mest. Satan har ingen kropp, och hans eviga utveckling har avstannat. Liksom vatten i en flod hejdas som en damm, så har motståndarens eviga utveckling hejdats av att han inte har någon fysisk kropp. På grund av sitt uppror har Lucifer förnekat sig själv alla de dödlighetens välsignelser och upplevelser som möjliggörs genom en boning av kött och ben. Han kan inte ta till sig de lärdomar som endast en ande med kropp kan. Han kan inte gifta sig och njuta av skapandets och familjelivets välsignelser. Han kan inte vänta sig människosläktets bokstavliga och allomfattande uppståndelse. En av skriftens kraftfulla innebörder av ordet fördömd illustreras av hans oförmåga att fortsätta utvecklas och bli lik vår himmelske fader. Eftersom en fysisk kropp är något så grundläggande i faderns plan för lycka och vår andliga utveckling, bör vi inte förvånas över att Lucifer försöker hindra våra framsteg genom att fresta oss att använda kroppen på fel sätt. En av evighetens stora ironier är att motståndaren, som är olycklig just för att han inte har en kropp, inbjuder och lockar oss att ta del av hans olycka genom att på ett olämpligt sätt använda vår kropp. Så just det redskap som han själv inte har och inte kan använda är det främsta målet för hans försök att locka oss till fysisk och andlig undergång. Motståndaren försöker få oss att både missbruka vår fysiska kropp och förringa vår kropps betydelse. De här två angreppssätten är viktiga för oss att känna igen och avvisa. När något av vår himmelska faders barn missbrukar sin jordiska kropp genom att kränka kyskhetsbudet, genom att använda droger och beroendeskapande medel, genom att vanställa sig själv eller genom att dyrka kroppen som en falsk avgud, sin egen eller andras, så gläds Satan åt det. För de av oss som känner till och förstår frälsningsplanen är allt orenande av kroppen ett uppror och ett förnekande av vår sanna identitet som söner och döttrar till Gud. Ja, bröder och systrar, jag kan inte räkna upp alla sätt att missbruka sin kropp. För det finns åtskilliga sätt och vis. Ja, så många att jag inte kan räkna dem. Ni vet vad som är rätt och vad som är fel. Och ni har ett personligt ansvar att själva lära genom studier och även genom tro. Om vad ni bör göra och inte bör göra. Och det doktrinära skälen till att ni bör göra och inte göra de här sakerna. Jag vittnar om att när ni är villiga att lära, när ni ger akt på er själva och på era tankar och på era ord och på era gärningar och iakttar Guds bud och fortsätter i tron på det ni har hört om vår Herres ankomst ända till livets slut, så får ni andligt ljus och beskydd. Och enligt ni kommer beskydda dem mot Satans attacker när ni försöker missbruka er kropp. Bröder och systrar, Satan försöker också locka Guds söner och döttrar att förringa betydelsen av sina fysiska kroppar. Inte bara missbruka, men också förringa. Det här slagets angrepp är mycket förslaget och djävult. Jag vill ge några exempel på hur motståndaren kan lugna och försvaga vår oro till en känsla av kötslig trygghet och uppmuntra oss att riskera de jordiska erfarenheter som fick oss att ropa av glädje i förutillvaron. Vi kan till exempel alla ha glädje av ett vitt spektrum av sunda, underhållande och engagerande aktiviteter. Men vi minskar betydelsen av våra kroppar och riskerar vårt fysiska välbefinnande om vi går till ytterlighet i sökande efter allt större och mer upphetsande adrenalinkickar. Vi kanske bortförklarar med att det kan väl inte vara något fel med att skenbart oskyldiga bedrifter och äventyr. Men just att riskera det redskap som Gud har gett oss för att få del av dödlighetens lärdomar, bara för spänning eller för skojs skull, för att upphöja vårt ego eller att bli accepterade, det är verkligen att förringa vår fysiska kropps betydelse. Sorgligt nog så finns det en del unga män och kvinnor idag i kyrkan som bortser från tingen som det verkligen är och försummar eviga relationer till förmån för digitala surrogat och ersättningar utan varaktigt värde. Det gör ont i hjärtat på mig när jag ser ett ungt par beseglat samman i Herrens hus för tid och all evighet genom det heliga prästerömmets makt, som har svårigheter i äktenskapet på grund av överdrivet och beroendeskapande videospel eller onlinekontakter. En ung man eller kvinna kan slösa bort oräkneliga timmar, skjuta upp eller missa yrkesval eller utbildning och till slut gå miste om mänsklig samvaro på grund av videospel eller online-spel som dövar sinnet. Som Herren förkunnade: därför ger jag dem en befallning. Du ska inte slösa bort din tid. Inte heller ska du gräva ner din talent så att den inte blir känd. Nu kanske du frågar dig, men broder Bednar, du började ikväll med att tala om den fysiska kroppens betydelse för vår eviga utveckling. Menar du att videospel och olika slag av datakommunikation kan förminska betydelsen av våra fysiska kroppar? Bröder och systrar, det är precis det jag menar. Låt mig förklara. Vi lever i en tid när tekniken kan användas för att återskapa eller förbättra verkligheten och skapa virtuell verklighet. En läkare kan till exempel använda datasimulering för att få värdefull erfarenhet av utförandet av en komplicerad operation utan att en mänsklig patient är i fara. En pilot i en flygsimulator kan gång på gång träna landningsprocedurer som kan rädda många liv. Och arkitekter och ingenjörer kan använda ny teknik för att skapa raffinerade design- och konstruktionsmetoder som minskar förluster i människoliv och skador på byggnader genom jordskalv och andra naturkatastrofer. I alla de här exemplen bidrar en naturtrogen återgivning i simuleringen eller modellen till upplevelsens effektivitet. Och termen naturtrogen innebär likhet mellan verkligheten och simuleringen. En sån simulering kan vara givande om återgivningen är bra och avsikten är god. Att till exempel ge erfarenheter som kan rädda liv eller förbättra livskvalitet. Den bild som ni nu ser är en datagenererad modell av ett beseglingsrum i Newport Beach-templet i Kalifornien. Den här och liknande bilder används vid planeringen och utformningen av alla nya tempel som byggs. Bilden återger material, möbler, armaturer, belysning, skala och proportioner som visar hur varje komponent kommer att se ut när arbetet är klart. Ja, hela templet och alla dess delar utformas i detalj innan man ens börjar bygga. På nedre delen till höger av bilden som nu visas ser vi ett verkligt foto av beseglingsrummet i Newport Beach-templet. Lägg märke till likheten mellan den simulerade bilden till vänster och det verkliga, färdigställda rummet till höger. Nästa exempel är en datagenererad återgivning av lobbyn i templet i Köpenhamn. Fotot till höger visar templets lobby i verkligheten. I de här exemplen används en naturtrogen återgivning i ett viktigt syfte. Utformningen och byggandet av ett heligt och vackert tempel. Men en datasimulering kan orsaka andlig skada och fara om kvaliteten är hög och avsikten dålig. Till exempel när man experimenterar med handlingar som går emot Guds bud eller lockar oss att tänka och göra sånt som vi annars inte skulle tänka oss eller göra för att det bara är ett spel. Idag så höjer jag en varningens röst som apostel om den förkvävande, undertryckande och tvångsmässiga inverkan som vissa slags cyberspace-upplevelser kan ha på våra själar. Den varning jag kommer med är inte ny. Den gäller lika mycket andra medier såsom tv, film och musik. Men, bröder och systrar, i cybervärlden får de här farorna ännu större slagkraft och intensitet. Jag vädrar till er att akta er för den sinnesdövande och andligt nedbrytande inverkan av cyberteknik som används för att skapa naturtroget återgivande och befjämrar förnedrande och onda syften. Om motståndare inte kan locka oss att missbruka våra kroppar, så är hans kanske starkaste taktik att locka er och mig som andar med kroppar att gradvis koppla bort oss från tingens som de verkligen är. Faktiskt uppmuntrar han oss ju att tänka och handla som om vi var i ett okroppligt tillstånd. Och om vi tillåter det, kan han listigt använda vissa delar av den moderna tekniken till att uppnå sina avsikter. Var försiktiga med att så försjunka och gå helt upp i pixlar, sms-ande, öronsnäckor, Twitter, sociala nätverk online och beroendeskapande användning av media och internet så att du missar din fysiska kropps betydelse och går miste om berikande kommunikation människa till människa. Se upp för digitala bilder och data i många former av datainteraktion som kan tränga undan hela skalan av fysisk förmåga och upplevelse. Lyssna noga på följande citat som beskriver en intensiv romans mellan en kvinna och en cyberkontakt. Och lägg märke till hur kommunikationsmediet minimerar betydelsen av den fysiska kroppen. Och på så sätt blev P.F. Slider, mannens datornamn, en del av mitt vardagsliv. Allt påtagligt gled undan. Min kropp fanns inte längre. Jag hade varken hud, hår eller skelett. All åtrå hade förvandlats till hjärnvågor som inte nådde längre än till frontalloben. Det fanns inget utomhus, inget umgänge, inget väder. Det enda som fanns var datorskärmen och telefonen, min fåtölj och kanske ett glas vatten. Som kontrast så behöver vi följa Paulus uppmaning att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Tänk igen på det exempel jag nyss nämnde om ett ungt par som nyligen vigts i Herrens hus. En omogen eller missledd make eller maka kan ägna orimligt stor tid åt att spela videospel, chatta online eller på andra sätt låta virtuell verklighet överskugga tingen som det verkligen är. Från början kan tidsfördrivet verka ganska harmlöst och motiveras som några minuters behövlig avkoppling från ett hektiskt dagsschema. Men man går miste om viktiga tillfällen att utveckla och förbättra förmågan till umgänge, till att skratta och gråta tillsammans och skapa ett rikt och bestående band av känslomässig närhet. Så småningom så kan skenbart ofarlig underhållning bli en form av fördärvligt slaveri. Att känna värmen i en ömsint kram från en evig livskamrat eller se uppriktigheten i en annans blick när han ger sitt vittnesbörd. Allt detta upplevs som det är i verkligheten genom vår fysiska kropp. Allt detta kan uppoffras i utbyte mot en fantasi i high fidelity utan bestående värde. Om du och jag inte är vaksamma så kan vi bli lika känslolösa som Laman och Lemuel var för länge sedan. Låt mig ge ett exempel till på att gradvis och fysiskt avskärma sig från tingen som det verkligen är. Idag kan man gå in i en virtuell värld, till exempel Second Life, och anta en ny identitet. Man kan skapa en avatar eller en cyberspace-personlighet anpassad till ett eget yttre och uppträdande. Man kan också sätta upp en falsk identitet som inte har något samband med tingen som de verkligen är. Hur nära den falska identiteten än liknar personens egen, så är det här kärnan i tingen sådan det faktiskt inte är. Nyss definierade troheten i en simulering eller en modell. Nu vill jag betona betydelsen av personlig trohet. Sambandet mellan en verklig person och en tillfälligt antagen cyberidentitet. Lägg märke till bristen på personlig trohet i följande episod som nämns i Wall Street Journal. Rick Hugestrat är en kraftigt byggd 53-årig karl med lång hästsvans, tjocka polisonger och en gråsprängd kraftig mustasch. Rick tillbringar 6 timmar varje kväll och ofta 14 timmar i sträck på helgerna som Dutch Horenbeck, som är hans 2 meters muskulösa cyberjag. Karaktären ser ut som en yngre, fysiskt förbättrad upplaga av Rick. Han sitter vid sin dator med persiennerna neddragna, medan hans fru Sue ser på tv i vardagsrummet. Då chattar Hågestrat online med vad som på skärmen är en lång, slank, rödhårig flicka. Han har aldrig träffat kvinnan utanför Second Lifes datavärld, som är en utförligt beskriven fantasivärld. Han har aldrig ens talat med henne på telefon. Men deras förhållande har antagit märkligt verkliga dimensioner. De har 2 hundar, betalar huslån tillsammans och shoppar i timmar i sin cybervärld i köpcentret och tar långa motorcykelturer tillsammans. Deras band är så starka att Hågestrat för 3 månader sedan bad Janet Spielman, den 38-åriga kanadensiska som styr den rödhåriga flickan, att bli hans virtuella hustru. Den kvinna som är hans lagvigda hustru är inte road. Det är helt sjukt, säger Sue Hågestrat, som varit gift med Hågestrat i 7 månader. Bröder och systrar, förstå mig rätt. Jag menar inte att all teknik är dålig. Det är den inte. Inte heller menar jag att vi inte borde använda den på rätt sätt för att lära, kommunicera, lyfta och förbättra livet och bygga upp kyrkan. Det ska vi naturligtvis. Men jag varnar och säger att vi inte bör slösa bort och skada verkliga förhållanden genom att ägna oss åt påhittade. Nära 40% av männen och 53% av de kvinnor som spelar online anser att deras virtuella vänner är lika bra eller bättre än deras livslevande vänner, enligt en undersökning bland 30 000 spelare genomförd av en nyligen examinerad filosofiedoktor vid Stanford University. Mer än en fjärdedel av de spelare som svarade angav att den gångna veckans känslomässiga höjdpunkt inträffat i datavärlden. Verkligen viktig, bestående och given i rätt tid är Herrens definition av sanningen. Tingen som det verkligen är. Profeten Alma frågade: "Åh, är då detta inte verkligt?" Han talade om ljuset och det goda, så verkligt att man kan känna smaken av det. Ja, det som bor i hans närhet är den förstföddes församling, och det ser som det är sedda och känner som det är kända, eftersom det är tagit emot av hans fullhet och av hans nåd. Mina älskade bröder och systrar, se upp! Eftersom personlig trohet minskar vid dataöverförda relationer och avsikten med den här kommunikationen är förvrängd och ogudaktig, så är risken för andlig katastrof farligt hög. Jag vädjar till er att omedelbart och för alltid hålla er borta från sådana platser och aktiviteter. Nu vill jag ta upp ännu ett karaktäristiskt drag hos motståndarens angrepp. Satan erbjuder ofta en lockande illusion av anonymitet. Lucifer har alltid försökt utföra sitt verk i hemlighet. Men kom ihåg att avfallet inte är anonymt, bara för att det inträffar på en blogg eller genom en fejkad identitet i ett chattrum eller i en virtuell värld. Omoraliska tankar, ord och handlingar är alltid omoraliska, även i cyberrymden. Bedrägliga handlingar som antas hemliga, som att olagligt ladda ner musik från internet eller kopiera CD och DVD:er för distribution till vänner och släktingar, är ändå bedrägliga. Vi är alla ansvariga inför Gud och kommer till sist att dömas av honom efter våra gärningar och våra hjärtas önskningar. Som en människa tänker i sitt hjärta, sådan är hon. Herren vet vilka vi verkligen är, vad vi verkligen tänker, vad vi verkligen gör och vilka vi kommer att bli. Han varnar: det upproriska ska plågas med stor sorg, till deras ondska tillkännages från hustaken och deras hemliga gärningar ska uppenbaras. Jag har nu höjt en varnande röst om bara några få av de andliga farorna i vår tekniskt inriktade och snabbt förändliga värld. Jag upprepar. Varken teknik eller snabba förändringar är i sig själv goda eller onda. Den verkliga utmaningen är att förstå båda i förhållande till den eviga planen för vår lycka. Lucifer uppmuntrar dig att missbruka och minimera betydelsen av din fysiska kropp. Han försöker att med den virtuella verklighetens monotoni ersätta den oändliga variationsrikedomen i Guds skapelser och övertyga oss om att vi bara är dödliga ting som ska reagera istället för eviga själar välsignade med friheten att handla av egen kraft. Bedrägligt lockar han levande själar att förspilla de välsignelser och upplevelser i köttet som möjliggörs genom faderns plan för lycka och hans enfödda sons försoning. För er lycka och ert beskydd inbjuder jag dig att ivrigare studera frälsningsplanens lära och att under bön begrunda de sanningar vi talat om här. Jag framställer två frågor att ta upp och bli personligt begrundan och studier under bön. Fråga nummer ett. Inbjuder eller förhindrar användningen av olika tekniker och media den heliga andens ständiga sällskap i ditt liv? Fråga två. Förstärker eller förminskar den tid du använder med olika tekniker och media din förmåga att leva, älska och tjäna på meningsfulla sätt? Jag lovar att du kommer att få svar, inspiration och undervisning från den helige anden allt efter dina egna omständigheter och behov. Jag upprepar och bekräftar profeten Joseph Smiths ord. Alla väsen som hava kroppar hava makt över dem som inga hava. Djävulen har ingen annan makt över oss än den vi tillåter honom. De här eviga sanningarna om vår fysiska kropps betydelse beskyddar dig från motståndarens bedrägerier och angrepp. En av mina stora förhoppningar för er är ett ständigt växande vittnesbörd om och förståelse av uppståndelsen, även er egen uppståndelse med en celestial upphöjd kropp, tack vare er tro på Herren Jesus Kristus enligt löftet. Nu vill jag tala till just er, sådana som ni verkligen är. Ni är verkligen det uppväxande släktet i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. I oktober 1997 besökte äldste Neil och Maxwell Brigham Young universitetet i Idaho för att tala vid en andaktsstund. Under dagen var han på skolområdet och vi samtalade om olika ämnen inom evangeliet i allmänhet och om kyrkans ungdom i synnerhet. Jag minns att äldste Maxwell sa något som gjorde djupt intryck på mig. Han sa: det här släktets ungdomar har större förmåga till lydnad än något tidigare släkte. Han berättade att hans ord grundade sig på följande sanning som lärdes av president George Q. Cannon. Gud har sparat andar till den här tiden som har modet och beslutsamheten att möta hela världen och den ondes alla krafter, synliga och osynliga, för att förkunna sanningen och försvara sanningen och befästa och bygga upp vår Guds Sion utan fruktan för följderna. Han har sänt dessa andar i vår generation för att lägga grunden till ett Sion som aldrig mer ska raseras, samt uppresa ett släkte som är rättfärdigt och som hedrar Gud och gör det på bästa sätt och är honom lydiga under alla omständigheter. Bröder och systrar, föräldrar och ledare i kyrkan betonar ofta att de unga männen och kvinnor i den här generationen sparats till den här tiden i världens historia och är några av de tappraste av våra himmelska faders barn. Ja, det här är sanningsord. Men jag har ofta undrat om ungdomar får höra det här så ofta att det blir vardagligt och banalt och att dess betydelse och djupa innebörd förbises. Vi vet att Av den åt vilken mycket är givet krävs mycket. Och president Cannons och äldste Maxwells lärdomar hjälper oss att bättre förstå vad som krävs av oss idag. Ni och jag ska vara tappra och honom lydiga under alla omständigheter. Alltså är lydnad det främsta vapnet som den uppväxande släktet måste lita till i striden i våra dagar mellan gott och ont. Vi gläds över att Herren genom sina bemyndigade tjänare har höjt ribban för dagens unga män och unga kvinnor. Med tanke på vilka vi är och varför vi är här på jorden är sådan inspirerad ledning välkommen och uppskattad. Och vi bör inse att Lucifer envist försöker sänka ribban genom att få oss att missbruka och förringa betydelsen av våra fysiska kroppar. Herren har sagt att vi ska akta oss för motståndarens bedrägerier. Och Jesus svarade och sa till dem: ta er i akt så att ingen bedrar er. Ty i de dagarna ska även uppstå falska kristusgestalter och falska profeter som ska visa stora tecken och under för att om möjligt bedra även det verkligt utvalda, det som är utvalda enligt förbundet. Och den som bevarar mitt ord ska inte bli bedragen. Lydnaden öppnar dörren till den helige andens ständiga sällskap. Och de andliga gåvor och förmågor som aktiveras genom den helige andens kraft hjälper oss att undgå att bli bedragna och att se, känna, veta och förstå och minnas tingen som de verkligen är. Ni och jag har begåvats med större förmåga till lydnad av precis de här skälen. Moroni förkunnade: hörsamma Herrens ord och be Fadern i Jesu namn om vad ni än står i behov av. Tvivla inte, utan tro. Och börja, liksom i gamla tider, och kom till Herren av allt ert hjärta och arbeta på er egen frälsning med fruktan och bävan inför honom. Var visa under er prövotidsdagar. Avkläd er all orenhet. Be inte om något för att slösa bort det på era begär, utan be med orubblig fasthet om att ni inte ska ge efter för någon frestelse, utan om att ni ska tjäna den sanna och levande guden. När vi följer det inspirerade rådet kan vi och blir vi välsignade till att känna igen och motstå motståndarens angrepp idag och i de dagar som ska komma. Vi kan och ska uppfylla våra förutordinerade ansvar och bidra till Herrens verk i hela världen. Jag vittnar om att Gud lever och är vår himmelske fader. Han är upphovet till frälsningsplanen. Jesus är Kristus, återlösaren vars kropp blev slagen, krossad och söndersliten för oss när han utförde försoningsoffret. Han har uppstått, han lever och han står i spetsen för den här kyrkan i de sista dagarna. Mina kära bröder och systrar, att bli evigt omsluten av hans kärleks ärmar blir en verklig och inte en virtuell upplevelse. Jag vittnar om att vi kommer att välsignas med modet och beslutsamheten att möta världen och den ondes alla krafter. Rättfärdigheten ska segra. Ingen gudlös hand kan hindra verkets framgång. Jag bär vittnesbord om dessa ting, som det verkligen är och verkligen kommer att vara. I Herrens Jesu Kristi heliga namn. Amen.